garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Nu är det dags för ett trädgårdsprogram igen. Och precis som för några veckor sedan så har jag trädgårdsarkitekt Helena Gustafsson här. Välkommen Helena.
Mm, tack så mycket.
Och om ni nu var intresserade av Helena och inte kom ihåg hur man skulle få tag på henne, så heter hon som en så vacker blomma på nätet. Hennes företag heter Caradonna. Och alla ni trädgårdsälskare vet ju att det är en stadig blåviolett steppsalvia.
Stämmer bra det.
Den kanske har något mer namn också. Jag tror Caradonna är väl bara så att säga efternamnet.
Ja, företaget heter ju Caradonna trädgårdsdesign. Men det är riktigt att det är ju därifrån jag plockat den. Jag älskar den salvian. Den är så snygg tycker jag.
Ja, det är den faktiskt. Fast den ville sig aldrig riktigt hos mig. Men det ska vi nog återkomma till nu i det här programmet. För vi ska prata jord i det här programmet. Mm. Du sa att du kunde prata hur länge som helst om jord, men vi ska försöka hålla oss nu ungefär till 30 minuter. Och alla ni nu som går och väntar på att det ska bli vår, då är det ju faktiskt så här att man måste börja med jorden. Och man måste börja med att liksom se till att den är bra, för annars så kan man inte odla. Vi kommer i trädgårdssällskapet förhoppningsvis kunna arrangera våran växtloppis. Men föreläsningarna har vi ju tyvärr fått lov att ställa in. Vi ser däremot fram emot att hösten, att vi ska kunna ha lite fler föreläsningar då. Men håll utkik på hemsidan så vet ni vad som händer i Tyresö trädgårdssällskap. Och nu Helena, nu släpper jag loss dig i jorden här.
Men jag kan väl börja med att rätta till ett vanligt liksom tankefel som jag tror många gör, och det är att man skiljer på jord och gödsel, att det är olika saker på sätt och vis för växten. Att jorden är ju basen, det du har i din trädgård från början och det du får jobba med utifrån en massa olika förutsättningar. Allt ifrån ståndort, om det blåser, om du har ett berg i närheten, om du har mycket barrträd, en stor ek och så vidare och så vidare.
Ståndort, vad betyder det?
Ja, nej, men här i Mälardalen eller Stockholmsområdet så brukar vi ju säga att vi ligger i zon 2 eller 3 beroende på var man bor och hur blåsigt och kallt man har. Om man bor i ett köldhål så kan det ju vara zon 3. Och det handlar ju helt enkelt om att Sverige är indelade i olika områden beroende på att Sverige är ett långt avlångt land. Och nere i Skåne är det såklart en annan ståndort. Man kan odla växter som tål eller klarar mycket mera värme och så vidare. Och uppe i Norrland så är det ju kallare. Och där är det ju kämpigare för växterna och buskarna och träden att klara sig. Så där är det inte allt som funkar. Så ståndorten är en av de viktigaste sakerna man måste tänka på när man köper en ny växt.
Men hur vet man vilken ståndort man har då? Finns det kartor och sånt där?
Ja, det finns det. Och det brukar finnas på varje växt. Försäljningsställe brukar ha faktiskt en Sverigekarta uppsatt där man kan se. Men det är ju en klok investering i kunskap att ta reda på var ens landställe, om man har ett landställe någon annanstans än där man bor kanske, eller var ens villa ligger någonstans, i vilken ståndort, så att man vet det. För det är A och O skulle jag säga.
Mm. Jaha. Då var det den här skillnaden mellan jord och gödsel då. Ja. Jorden, den finns där redan på plats så att säga.
Ja, jorden finns ju där på plats redan. Och vi har ju matjorden, alven och grunden. Och det vi måste tänka på när vi jobbar med våran jord, det är ju att vi förstår sammansättningen, inte liksom att man behöver ha en doktorsgrad i mikrokemi, utan att man bara förstår att det är jorden på plats som du jobbar med. Och vill du ha en trädgård som blomstrar och som trivs där saker och ting kan frodas, då måste du jobba med din jord. Och det gör du genom att tillsätta olika saker eller jobba, som jag tycker då, på plats med de förutsättningarna som du har, och inte tillsätta så vansinnigt mycket, utan jobba med det som finns på plats.
Du sa matjord. Hur tjockt är matjordslagret?
Det är ganska olika beroende på var man bor. Ja. Men man brukar väl säga mellan 30 till 50 centimeter. Och ibland är det nästan bara 10. Och ibland så är ju alven det som dominerar.
Och alven, det är det som ligger under matjorden. Mm, och det kan man ofta, och när man gräver så kan man ofta se en ganska skarp kant.
Mm,
Och sen sa du att det fanns ytterligare ett lager under.
Ja, och det är ju grunden. Det kan vara berggrund, eller det kan vara blålera, eller det kan vara någonting helt annat som ligger under, lite mer makadamaktigt om det är en nybyggd tomt till exempel.
Och alven är ungefär lika tjock som matjordslagret.
Ja, det kan ju också variera. Alven är ju förmultnade växt- och djurdelar som genom århundraden, årtusenden har pressats ner och ligger under matjorden. Så den kan ju vara, den är ganska, om man har tur så är den faktiskt mer näringsrik än vad man tror. Men den är oftast inte det mest näringsrika, utan det är ju matjorden som växterna söker sig till mer än alven.
Mm. Och sen fukten, den kommer liksom längre ner då, beroende på vad man har för sorts matjord och vad man har för sorts alv. Och till slut om det bär under eller om det fortsätter ner i en lerkaka.
Ja, men precis. Och det växterna behöver också, det är ju luft och vatten. Och ja, ju porösare jord, desto mera luft. Det kanske säger sig själv. Och har man blålera, då har man ju lite mer att jobba med. Och jag tänkte vi ska prata lite grann sen om vad man kan göra och förbättra och förändra det läget man har också i sin trädgård.
Nu rör vi oss här då i Tyresö, Skarpnäck, Vändelsö, Haninge, Västerhaninge. Vad har vi för sorts jord här?
Ja, när jag åker runt till mina kunder, jag jobbar ju i precis det närområdet kan man säga. Och när jag åker runt till mina kunder så brukar jag alltid gräva runt lite på tomten för att se. För det är inte alltid man vet vad man har för jord. Ibland kan folk säga att ja, men jag har jättebra jord. Och sen så gräver jag lite och så ser att oj, 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 här har du förbättringsområden. Så jag kan inte säga att vi har en viss sorts jord här, för det är så olika. Därför att i Haninge, om man tittar mer närmare vattnet, mer skärgårdsnära, då är det en viss typ av mark, medan det kan vara otroligt bördigt lite längre in. Så att det bästa skulle jag säga, det är att man faktiskt gör ett par stickprov på sin egen mark och undersöker, och inte gissar, utan man undersöker lite och gräver.
Ja, och ska man lämna in någon jordprov då, tycker du? Eller?
Man kan göra det, men jag tycker inte det. Jag tycker att det blir lite överkurs. Därför att man kan göra ett jordprov på det sättet att tar man några stickprov, det vill säga att man sticker ner spaden i jorden och gräver upp en liten, man får gräva rätt så djupt för att se ändå vad man har, men bara liksom ett spadtag ner, som en kil ner, och sen så kan man sätta tillbaka den kilen om man nu är orolig för någon gräsmatta eller så, då ser man ju vad det är för beskaffenhet rätt fort. Då kan man ta en liten bit ur den här kilen och så kan man rulla den i handen för att se om den är fet. Då innehåller den ju mycket vätska och är lite mer lerrik. Och är den väldigt torr och porös och faller sönder, ja, då är det ju mera sand och en luftigare, mullrik jord. Och är den riktigt brun och mörk och fet och doftar sådär starkt jord, då är den ju väldigt odlingsvärd jord.
Mm. Och så får man titta sig lite runt omkring också, för är man längst ut i skärgården så kanske det är mera sand efter istiden. Och är man i ett odlingslandskap där det har odlats åkrar och sånt, då kan jag tänka mig att det är lite fetare jord.
Jo, nej, men verkligen.
Och är man mera i närheten av en sjö inåt landet, så är det förmodligen mera lera.
Mm.
Ja. Så att det är ja, man behöver inte lämna in ett prov. Man tittar sig runt omkring och man gör ett sånt här eget stickprov.
Mm. Jag kan tänka, eller jag kan tycka att enda gången som man faktiskt borde lämna in ett markprov, det är om man vet att ens tomt kanske har innehållit industrifastigheter tidigare och det har blivit någon form av läckage av olja eller andra kemikalier, för det kan man också fråga efter i ett sånt stickprov, för då vet man om marken är kontaminerad eller inte, om man nu bestämmer sig för att odla mat, och det kan vara ganska viktigt. För idag så är det många industritomter som görs om till bostäder, och det, ja, det är väl lite ett varnande pekfinger där, att då får man nog sanera marken lite grann kanske. Så det kan man behöva tänka
ja,
på.
Ja, det odlas ju längs nedlagda järnvägar och sånt där inne på söder. Ja, ja, då är vi på det här med vad gör man sen?
Jag tycker så här att nu är vi i mars. Och om man tittar på vad man ska göra, nu många frågar mig, ska jag börja och slänga ut kogödsel redan nu? Och jag vill verkligen att odlingssäsongen sätter igång och jag vill att det ska hända saker nu. Och nu är ju, det finns ju fortfarande frost på nätterna och det är fortfarande kallt på vissa ställen. Och på min tomt har jag snödriver fortfarande kvar efter lite takras här och var. Så att det är ju kallt fortfarande. Men när det börjar bli lite varmare och torrare så kan man ju nu börja och rensa och städa i sin trädgård. Och då tycker jag att det är väl ypperligt att starta upp den här jordfabriken som jag tycker att man ska ha. Och jag brukar göra så att då drar jag fram mina två skottkärror och sen så ser jag till att allt det som jag rensar ut i mina rabatter när jag klipper ner gammalt gräs, vilket jag inte gör riktigt än, men när jag klipper ner alla perenner, då rafsar jag ut det ur rabatten och sen så häller jag upp det då i skottkärran och sen så klipper jag ner allting i så små beståndsdelar med häcksaxen som jag bara kan. Sen tillför jag kanske kogödsel, har jag lite äggskal, lite kompost, så blandar jag runt det och då skickar jag tillbaka det sen till rabatten så att det får ligga där och gotta till sig. Då har man liksom börjat på någonting, att man har börjat öka på mullhalten och man har börjat plocka in lite grövre delar, det kan ju vara flis och sådär också i sin rabatt. För att det vi måste bort ifrån, det är ju den här visionen som jag tror många har av att man ska ha en slät, mörkbrun, stram jordyta med inte ett löv på, för det ser så snyggt och prydligt ut. Jag tror att det är en död jord mer än en levande jord faktiskt. Så där får man nog tänka om lite. Då får man nog tänka på ett annat sätt, tycker jag.
Mm. Så in med löven under buskarna. Mm. Och klipp sönder allt som går att klippa sönder. Mm. Och lägg tillbaka det på det stället. Mm.
Mm. Vi är alldeles för duktiga på att städa i våra tomter. Mm.
Du har förmodligen, precis som jag, kompostbingar. Mm. Är det dags att börja ösa dem och sila fram ny jord?
Ja, det är ju ett arbete som tar ett tag. Så det kan man mycket väl göra nu om det inte är fruset. För en riktigt bra kompost, den är ju lite fuktig. Den är inte helt torr. För det är då saker och ting börjar hända när kemiska processen startar och saker och ting börjar brytas ner om den är lite fuktig. Så det kan ju vara fruset. Min kompost är frusen fortfarande faktiskt. Men när det börjar bli lite varmare, då tinar den ju. Och då kan man ju börja och sila och rota runt. Men jag är inte jättebra på att sila heller, utan jag låter nog ganska grova grejer vara kvar. För att jag ser att det gynnar mikrolivet i min trädgård. Men visst är det dags att börja jobba med komposten, och man kan börja gräva runt lite och sådär. Men man får vara lite rädd om de här halvtinade dagmaskarna som ligger där.
Mm. Ja, man kan gott vänta lite grann.
Ja, lite.
Du sa kogödsel. Köper du kogödsel, alltså den här, det som kallas för kogödsel på säck?
När jag var nybliven villägare och inte visste så mycket, jag var ganska ung då, och då köpte jag alltid 5 säckar som var de billigaste som fanns på marknaden. Och det tror jag är jättevanligt, att man tittar på priset och så tänker man, för en 100 så kan jag få 5 säckar med kogödsel, gud vad bra, det köper jag. Men ofta så får man ju det man betalar för, och då får du en kvalitet på jorden som inte alltid är den bästa. Och ja, jag köper kogödsel idag. Men jag köper mycket dyrare jord och jag köper mycket mindre. Ofta köper jag på stor säck som jag har. Jag försöker att tillverka all jord som jag behöver själv. Det är egentligen bara... Ja, kogödsel är väl liksom... Nu har jag lera i min trädgård också, så att jag köper ganska mycket mullrik jord. Inte bara kogödsel, men jag försöker att plocka kontakt med ett stall där jag tar hästgödsel då istället. Och där får man med mycket halm också. Men, och det ser ju lite speciellt ut att ha i sin villarabatt, men det försvinner liksom bort. Även när jag odlar grönsaker så täcker jag ju det med annat. Ganska mycket flis till exempel och gräsmattklipsen. Så att det där halmen, det äts upp rätt omedelbart. Så ja, jag köper kogödsel, men inte sådana stora kvaliteter, kvantiteter. Och jag köper dyr gödsel, för jag vet att det är bra.
Ja, jag brukar också investera i en säck med hönsgödsel. Sen har jag lite problem med min hund som tycker att det luktar ju underbart.
Just.
Så att få henne att låta bli att gå och slika i sig det där är också en utmaning. Men den är ju ganska lätt att hantera i och med att den är i pellets eller småkorn.
Och du har inte funderat på att lösa upp den i vatten då, vattna ut den?
Ja, det borde jag ju göra förstås, det är klart.
Kanske hon inte...
Jag får isa det på samma sätt.
Och det jag tänkte är att många vill ju städa sina trädgårdar nu och få det fint och sådär. Men växter i vila, de tar ju inte upp någon näring. Så lägger du ut någonting nu när det fortfarande är fryst och kallt, då händer inte så mycket. Utan man kan vänta lite till jorden är lite varmare. Och då kan man ju börja röra runt, och all gödsel eller all näring som man tillsätter till jorden, den tas ju upp mycket, mycket bättre om den vattnas ner än om man lägger det torrt.
Ja, jag brukar nog försöka hälla ut i den mån jag använder konstgödsel innan det ska regna.
Ja, det är ju smart. Ja.
Lägga ut i samband med det då.
Ja.
Men någon form av gödning bör man ha i sina trädgårdar om man vill ha en trädgård med mycket växtlighet i.
Ja, och jag tycker att man kan jobba på så många olika plan, och jag tycker att så har man barn hemma till exempel, då kan ju barnen vara med, kissa i buskarna, och de kan göra nässelvatten till exempel, att man lägger då nässlor, får man ha handskar, men nässlor i blöt, och sen så får det stå och dra på ett mörkt ställe med lock, och sen så kan man sila av det här nässelvattnet och hälla ut i rabatterna, och det ger ju världens skjuts till rabatterna.
Ja, jag brukar göra två omgångar nässelvatten med två stora hinkar i taget. Det luktar ju förfärligt, men det är ju väldigt effektivt.
Ja.
Sen är naturligtvis det här att kissa. Ska man späda ut kisset, eller ska det, man brukar ju tala om guldvatten, att det ska vara utspätt till en tiondel, står det ofta. Men det är ju lite svårt när man ska kissa ner och ska stå där och pinka i busken.
Ja. Jag bor ju på ett sånt ställe så att jag kan inte riktigt köra det racet, för att jag har för mycket grannar omkring, men de skulle undra vad jag höll på med. Men ja, man ska späda ut det, och det är bara att tänka så här, att har man hund till exempel hemma, som både du och jag har, som kissar på gräsmattan, kanske samma ställe, då blir det en gul och tråkig, nästan lite bränd fläck, och det ser inte, gräsmattan har svårt att hämta sådär. Och i offentlig miljö så är det ju samma sak där. På lyktstolpar så skapar ju urinfrätskador och sådär, när hundar kissar på samma lyktstolpe om och om igen. Så att det är klart att det är starkt faktiskt, att man måste späda ut det. Och sen så ska man ju heller inte använda urinet om man äter medicin till exempel.
Nej. Och det gäller kanske stallgödsel också, att man ibland glömmer att hästar medicinerar relativt vanligt, och då får man antibiotika i det man köper från ett stall. Så att det är många stall som har nästan delar ut sin gödsel gratis därför att de har svårt att lagra och svårt att bli av med. Så att det där får man ju då, lagom är bäst kanske.
Ja, jo, men precis. Ja.
Men att man utnyttjar ändå det naturliga.
Ja, det tycker jag. Och jag tänker också med att det finns så många olika special jordar och gödsel att köpa idag. Det finns ju kogödsel och hönsgödsel och långtidsverkande och som vitaliserar jorden. Och det finns yrkesodlargödsel och rosgödsel och grönsaksgödsel och potatisgödsel och barrvik. Att det finns ju hur mycket som helst. Men ibland så tror jag liksom att man får använda huvudet och tänka lite själv. Att okej, jag ska odla potatis. Behöver jag verkligen en specialpotatisjord för det? Eller kan jag tänka mig att använda den jorden som jag faktiskt har och jobba med den istället? För att vi kastar ju väldigt mycket också om man tänker på alla grönsaker och allting man äter. Alla rester därifrån. Och då kan man ju fundera på, ska jag kanske ha någon bokashi gående? Eller ska jag åtminstone använda äggskalen om man äter mycket ägg? I vår familj så äter vi jättemycket ägg, har det visat sig. Vi verkar göra pannkaka hela tiden. Och de här äggskalen är ju superbra att smula ner och lägga ner i rabatterna för kalkets skull. Och sniglarna gillar inte ägg heller, så det är win-win.
Mm. Jag har i flera år samlat in all kaffesump. Mm. Och det blir mycket kaffesump hos oss, för vi dricker mycket kaffe. Ja. Och den lägger jag bara direkt ut i rabatterna också.
Mm. Och det gillar väl inte sniglarna
Nej,
heller?
Nej, de tycker inte om det blir för mycket koffein för dem.
Ja,
precis. Det håller de också lite i schack.
Ja. Och kaffesumpen ger ju en bra struktur till jorden. Mm. För att oftast är det det som är det vanligaste problemet, att man har för kompakt jord. Och man tror att, nej men jag brukar alltid gödsla med kogödsel, säger man. Jaha, säger jag, men luckrar du ner det och myllar du ner det, eller hur gör du? Nej, man lägger det bara uppe på. Och så tror man att på något magiskt sätt så ska allting bara blandas om då. Och det man måste göra, att ha en trädgård, det är lite hårt jobb, men du får ju utdelning sen. Därför att om du har en bra hacka eller något bra verktyg som kan lufta upp jorden lite, så att du får ner den här kogödseln en bit ner och att du kan faktiskt röra runt lite rabatterna, det är då det händer någonting. Och har du för kompakt jord, då måste du ha en plan. För att annars så kommer du misslyckas. Om du nu inte väljer väldigt strikt växter efter till exempel styvlerjord.
Ja, och då kommer vi nu in på den här viktiga saken som jag tror vi ska ägna resten av programmet åt. Om jag nu då har, jag har lärt mig, jag vet vad jag har för sorts jord. Mm. Och jag har sett till att den har de näringsämnen den behöver.
Mm.
Och så växer det i alla fall inte. Det vill sig ju inte.
Nej.
Nej. Och då har jag förmodligen valt fel växt till fel ståndort. Jag har valt fel växt till min jord. Vad ska jag ha? Om jag nu längtar efter en viss växt.
Mm.
Jag längtade ju, alltså jag har gjort så mycket misstag. Jag ska erkänna det i radio här inför Tyresö trädgårdssällskap.
Men tänk vad du har lärt dig
å andra sidan. Oj. För den första blodboken. Och när den direkt dog, så vad gjorde jag? Jag köpte en till. Men nu står det en kastan där istället. Som trivs jättebra.
Mm.
Men den boken var ju, det var ju fel ståndort då. Alldeles.
Mm.
Och all lavendel som jag har försökt pina ner i min hårda lera.
Ja.
Men nu har jag lavendel i pallkragar som,
ja, men
jag,
du
har,
ser.
Som jag har fyllt med väldigt fin sån här köpejord. Så att, men hur... när man går och drömmer om sin trädgård.
Mm. Ja. Mm. Ganska ofta så möts jag av människor som vill ha det lite italienskt. Säger de, Toskana, eller de vill ha det lite som när de har varit på semestern. Och så kommer de hem till sin trädgård här hemma, så suckar de lite och så tänker de, det är, hur ska jag kunna fixa det här? Och det som är roligt då tycker jag, det är att idag så kan man ju googla på allting, men att ta reda på och få kunskap är ju inte samma sak som att omsätta det i praktiken. Det går ju inte att läsa sig till allting bara och sen inte göra. Utan det är bara att kavla upp ärmarna och faktiskt börja jobba i sin trädgård. Och det är det som är så härligt. Att jag tycker om att få folk att ut och jobba. Man behöver inte anlita anläggare för allting heller, utan man kan göra ganska mycket själv. Speciellt när det kommer till och skapa möjligheter i sin trädgård. Men om vi tänker nu att man har väldigt mycket lerjord, en ganska tung lerjord, och så drömmer man om rosor och prunkande rabatter och lavendel och så vidare. Vad gör man då till exempel? Då får man ju fundera på, om jag bara gräver en djup grop då till min ros och så kanske man då trycker ner, köper jättefin jord, rosjord, och så tänker man att ja, men nu har jag ju gjort allting rätt och man har beskurit rosen på rätt sätt och man har gjort allt, tycker man. Och sen så står den där rosen och ser så ömklig ut och lider verkligen. Och då kanske det är så att den här leran som är runt omkring, det du har skapat är att du har skapat en swimmingpool för din ros. Att den står där då i den här täta leran runt omkring sig. Och att vätan, allt vatten som kommer då runt omkring, regn och nederbörd och så vidare, det söker sig till det här hålet och den kanske dränks underifrån. Och det ser ju inte du på ytan. Men leran som är runt omkring håller den här fukten liksom in i hålet. Och sen så får man ju tänka på takras, att det är jättemycket växter som runt huset, man planterar rabatter runt sitt hus där växterna krossas eller förstörs därför att snön rasar. Som tur var har vi inte snö varje år då, men det är faktiskt vanligare än vad man tror med rabatter just kring huset. Och sen så tycker jag att det finns alltid ersättningsväxter också. Och man kan skapa mikroklimat. Det här funkar inte lavendel. Ja, men prova någonting annat då som påminner om lavendel. Du skulle kunna ta en helt annan växt som blommar fint i lila. Och som faktiskt tål lite mer än lavendeln. Man kan tänka kantnipetan bara för att den är så pass snäll och enkel. Och det finns idag över 10 olika sorters kantnipeta, till exempel bergsnipetan som är otroligt köldtålig och lite tätare och kompaktare och som kan påminna lite grann om lavendel och som tål lite mera. Man kan ju ersätta lavendeln med det då. Mm. Så att man, och då kan man istället köpa en lavendel och ha i kruka på altanen lite skyddat och varmt där man får dutta lite med den om det är nu så viktigt att ha just den växten.
Ja, och olivträdet ersätts ju ofta med silverpäron som har något liknande blad men som kan stå ute på vintern. Och det kan man ju inte ha ett olivträd ute. Så att då kan man ju också få den där lite italienska touchen.
Ja, sen får man ju skapa mikroklimat också. Man får tänka, okej, vad har jag för förutsättningar på min tomt? Är det väldigt blåsigt på ett ställe, då får man faktiskt tugga i sig att det kanske inte går att ha vissa saker där. Och å andra sidan kan det bli också för varmt och för soligt. Och vill man ha vissa typer av växter, då bränns de sönder och torkar ihop hela tiden. Och vad gör man då? Ja, då måste man kanske sätta upp någonting som skuggar. Få upp lite höjd. Man kan jobba med dubbla lager med häckar och man kan jobba med olika nivåer för att få den här möjligheten som man då tänker att man, eller få resultatet som man vill ha helt enkelt.
Om du nu ska få ge ett förslag på sandjord då, där det är torrt, där det bara rinner rakt igenom.
Sandjord där det rinner rakt igenom. Jag tänker kalkrika marker då. Och om vi tänker att man bor kanske nära havet och man har lite mera skärgårdsmiljö, att det är blåsigt också. Det spelar jättestor roll om man har en sandjord som är utsatt för blåst än om man har en sandjord lite mera längre in i landet där det är mindre blåst. Det kan vara skillnad på, höll på att säga, liv och död, men för växten är det ju så. Porös sandjord, där är det de här cottageväxterna som till exempel pipört som trivs precis överallt och fröar av sig som en galning. Älskar ju de här tunna, lätta sandjordarna. Men som tur är så funkar ju den till och med i lerjord. Så den är ju en sån där snäll typ som trivs lite överallt. Men väldigt lätta jordar, om man tillsätter lite mull, det är ju ganska så lättarbetat, lättuggat för växterna.
Ja, så att att man tänker igenom och så förbättrar man. Man tillför växtmaterial till leran och man kanske tillför lite mer som är vattenhållande till sanden. Och så får man experimentera. Och så får man inte bli ledsen när det inte gick.
Nej, det ska man ju inte bli, utan man får ju göra som säkert du och jag gör båda två, att man, ja, då byter man plats på växten då. Och sen så flyttar man runt den ett par gånger och så märker man, nej men här trivs den, bra, då får du stanna här. Och så märker man att den får stanna där. Sen finns det ju vissa lite mer idiotsäkra växter som daggkåpa till exempel. Den kan man ju ha precis överallt skulle jag säga. Den trivs nästan överallt. Jag har haft den i jättevarma rabatter med väldigt tunn och näringsfattig jord. Och den har trivts där. Den blir kanske lite mindre. Och jag har den i tung lerjord också hemma. Och den funkar jättebra där. Så att man kan ju också vara lite snäll mot sig själv. Och faktiskt läsa på lite grann. För att det kan man ju tjäna pengar på. Och läsa på och ta reda på vad som funkar just för den platsen på din tomt. Och då får man får prova. Man får prova.
Ja, och man kanske inte behöver ha en botanisk trädgård. Utan man kan ju ha några växter som återkommer i en trädgård också. Det här när man repeterar. Och då hittar man kanske en sort som trivs bra där och som man själv kan dela. Och så behöver man inte köpa så himla många. Utan man kan ändå få en frodig trädgård.
Och ett sånt tips som jag har, det är ju nävorna. De är ju otroligt tacksamma. Ja. Det finns ju allt ifrån väldigt, väldigt söta, låga sorter som blommar väldigt, med väldigt delikata blommor till stora, kraftiga nävor, till nävor som brunnävan till exempel, som kan vara djupskugga och som faktiskt blommar och tål en hel del. Så att nävor är ju otroligt tacksamma. Och för inte tala om den nävan som jag vet har blivit utnämnd till en av de bästa perennerna någonsin, och det är ju nävan Roxanne som är lite lila blå och som är en vävarväxt och som är jättefin att ha i stora sjok. Man sätter många planter, och en planta ska man veta kan ju täcka nästan en halv kvadratmeter när den faktiskt får sprida ut sig och trivs. Så att man behöver inte sätta dem allt för tätt. Men de är ju jättefina blommor hela sommaren och långt in fram på hösten till frosten tar dem. Så att nävan Roxanne tycker jag absolut man ska prova.
Ja. Med det så tror jag våran halvtimme för idag är slut. Men då vet du lite mer om jord och gödning. Och Helena, vi får återkomma.
Absolut, absolut.
Ja, för nu börjar det ju. Nu har jag börjat frösådden i år har jag försökt att inte så för mycket. Och inte börja för tidigt.
Gick det bra?
Nej.
Nej, man aldrig lär sig.
Men jag tänkte att då kanske blir några plantor över till växtloppisen. Ja. Och sen så återkommer vi med mera program här så på återhörande. Och det här var ett program ifrån Tyresö trädgårdssällskap, och du har hört programmakare Lena Hjelmerus och trädgårdsarkitekt Helena Gustafsson.
Yes! I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give some.